Det kommer vara spontan.
Åh, jag som hade en sån härligt närmast eller egentligen i all ärlighet väldigt förvirrad inledning där.
Jag tyckte det var en sensuell upplevelse.
Vi kan ju försöka ta och lyfta fram känslan av vad som precis hände.
Aron viskade alltså ett helt intro i mitt öra.
Ja, jag försökte
göra öron också
nu, men du är ju väldigt högljudd, Douglas. Så det här vi beskriver nu, det är ju känslan som vi alla känner. Det vill säga
lugnet för. Det är lite obehagligt med viskningar. Har du tänkt på det?
Det kan jag förstå, men du måste sänka volymen för att snart så exploderar ju internet när Phil Spencer och Sarah Bond och Matt Booty kommer att avslöja sina grandiosa planer för Xbox. Det sägs att de säljer hela företaget till välgörenhet och det är ju fantastiskt. Samtidigt så kommer PlayStation köpa upp hela Xbox-divisionen och höja priserna på sina spel till $2,000 per titel.
Men det är ungefär där vi står.
Annars då?
Jo, jag tror att det är bra. Jag känner att vi nu börjar vi komma tillbaka här igen. Nu är volymen på väg upp. Nu har vi åtminstone satt nivån på vad som vi behöver tänka på här i vårt biblioteksintro. Introt av avsnitt 232 av Öppna världar med mig, Aron Westerberg Ringhög, och vår gode återkommande gäst, ex-medlem Douglas Lindberg, numera högfrekvent i podden.
Ja, jag tänkte lite snabbt nu när du nämnde vad går gränsen för fast medlem och spontant.
Du betalar ju fortfarande medlemskapet varje vecka, så att det kanske
just det.
Ja, det är egentligen är det ju medlem.
Nej, men om man inte har satta dagar, då behöver man inte ha satta medlemmar heller, utan det, man kommer att gå lite som man vill i den här podden, och det känns väl ganska härligt.
Det är ju så.
Jag ställer upp när du behöver en riddare i nöden.
Ja, och nu är det mycket som pågår och alltså som jag har spelat Everdell. Och Douglas, jag har ju varit på Retoresan Meetup i helgen, Winter Edition, och spelat Everdell, brädspelet. Har du någonsin spelat det?
Nej, det har jag inte.
Har du hört mig prata om det?
Jag har hört talas om att det är ditt absoluta favoritbrädspel genom alla tider.
Ja, just det. I den där 40-årschatten som du inte kunde komma sen, då var det ju det vi spelade bland annat.
Precis.
Ja.
Men jag skickade en fin hälsning.
Ja, det gjorde du. Det var en bra hälsning. Väldigt, väldigt rörande och fint.
Jag jobbade helt enkelt den dagen. Det var därför jag inte kunde komma. Tyvärr.
Det var alltså en chatt där min gode partner här hemma bjöd in lite vänner till en 40-årsfest, en liten överraskningstillställning. Men i helgen så spelade vi alltså då massa Everdell, och jag spelade igenom ganska många intressanta spel som vi ska prata om idag. Du har ju också spelat en del intressanta grejer och har ett ämne däremot som du ska lyfta. Det här är ju extra fascinerande. Ämnen som får en att tänka till, det är ju the shit. Det är egentligen därifrån vi kommer. Vi pretentiösa speltyckare. Eller?
Mm.
Det räcker ju inte med att sätta en 5 av 10 på ett spel för att man tryckte för mycket på A. Utan, nej, vi ska ju diskutera hur den här känslan av att trycka på A-knappen känns kontra av att bara låta det ske. Så att det finns ju ett djup där när man trycker på A. Eller kryss för den delen. Så att vi kommer gå längre in på det djupet. Inte specifikt det här ämnet, nu hittar jag bara på något whatever, hittar på ämne här. Men ja, vi ska däremot inte vara lika långrandiga i introt som förra gången. För det behövs inte.
Jag lyssnade på det efterhand, det var rätt catchy ändå.
Vad sa du, klippte lite där, vad sa du lyssnade på?
Nej, jag lyssnade på det i efterhand.
Ja.
Och det var rätt catchy. Jag kände att det var nästan ett nytt intro på gång där.
Mm. Ja, där händer det grejer.
Ja.
Gud, vad har hänt med min röst? Jag sitter på ett konstigt sätt nu. Jag är nere nu och det rosslar lite i stämbanden.
Nej, men Aron, förklara hur många timmar du har jobbat idag. Och hur mycket klockan är just nu.
Klockan är 8 nu.
Oh, vet du vad, vilket land bor du?
I Sverige.
Ja, snyggt.
Ja. Jag ska i Sverige.
I Sverige.
Vet du vad som händer klockan 8 varje kväll? Det är nyheter i shoppen i Marvel Snap. Nu kan jag lösa in mer guld mot mina Dan Hip variants, om de finns där. Det är mycket spännande. Men 17 bubblor.
Vi får se var det här avsnittet tar oss ikväll. Vi tänker att vi primärt snackar om spelen här som vi har tuggat och lirat och det här ämnet då. Och sen så får vi se vad som händer sen. Orkar vi spendera någon form av sån här hot reaction efter att vi har spanat in deras podcast där Spencer och Sarah Bond och Matt Burry pratar till nationen om Xbox framtida planer. Det låter så allvarligt. Allt deras språk är så luddigt. Jag tror i personen inte att någonting av det här kommer att komma med någon specifik tyngd mer än vad de redan har kommunicerat genom åren. Men ja, kul är det. Hör du Douglas? Spelade du någonsin Party Animals?
Nej.
Inte det. Men du känner till det?
Nej. Absolut. Mitt problem är att jag inte har några vänner. Nej, skämt åsido. Det känns ju som ett spel som gör sig ypperligt i ett sammanhang som jag kan tänka mig att du hade på retroresan. Och jag har faktiskt, med allt som har hänt senaste tiden, inte haft tid att dra ihop ett gäng att ta med andra spelet. För jag har inte jättelust att spela Party Animals själv, om jag ska vara helt ärlig.
Alltså det är ju ett kul spel om man är två hemma i soffan också. Sen är det svårare med en liten busäck såklart. Men vi spelade ingen Party Animals i helgen faktiskt.
Nähä.
Nej.
Plot twist.
Ja, det kan man ju kanske tycka. Däremot var det ett frekvent spel när vi producerade Streamhjälpen här i fjol. Då var det återkommande bland programledarna om kvällarna till exempel. Eller kanske med någon gäst. Det är ju ett väldigt tacksamt spel med sin fysikmotor och grejer och lira. Och vi fick en kod länge sedan. Och det har ju inte egentligen... Jag pratade och intervjuade utvecklaren under Gamescom också och spelade lite med honom och hans kollega, en annan av utvecklingsteamet. Och då var det ju... Det jag minns att jag tyckte då är nog min åsikt idag också. Att det här är så kul, så enkelt, så tacksamt, så fantastiskt bra koncept. Men det här användargränssnittet och menyerna är inte riktigt där jag vill att de ska vara. Alltså... Det är någonting de har... Det är så här oväntade grejer. Du använder axelknapparna för att bekräfta val i menyerna på ett onaturligt sätt. Och du liksom... Det finns inget så här tacksamt, enkelt sätt att bara så här... Okej, add another player. Eller join this game if you're more than one in your sofa, whatever. Det här enkla, lättillgängliga, förståeliga, det sitter inte, tycker jag. Och jag märkte det framförallt inte bara på mig. Jag sitter ofta och så här, ska sätta mig med barnen och leda lite Party Animals. Bara, hur fan så var det vi spelade flera stycken nu igen? Det är så här, det borde vara hur simpelt som helst, en huvudmeny, spela online eller liksom couch, spela en eller två eller tre eller fyra spelare och så bara tuta och kör. Press button to join. Det här simpla, det finns inte där. Det är en massa andra knasigheter. Det finns varianter av det som jag beskriver, men det är inte alls lika tillgängligt. Så att sätta barnen framför det, det tar ett tag innan de också så här, just det, och de läser ju ändå mycket snabbare. Så det är min största gripe med det här spelet. Utöver det, när man är igång, superkul. Det är Party Animals basically. Det kom ifrån att en utvecklare ville göra spel. Han ville göra spel för mer familjevänliga spel. Han tyckte inte att det fanns tillräckligt många roliga sådana på Steam för flera spelare. Så att det var hans liksom vision. Och så har de en liten egen hund, en corgi, som är maskott för spelet. Och du kan välja massa olika karaktärer i form av små djur, gorillor, ankor, hundar, katter, you name it, sköldpaddor, krokodiler etc. etc. Och alla är väldigt gulligt.
Otroliga djur.
Ja, verkligen så här gulligt designade. Och det är ju ett spel som handlar om fysik. Du kan grabba tag i din motståndare, du kan knocka dem genom att slå till dem med stekpannor eller med nävarna. Du kan göra flykicks. Knockar du en motståndare, då kan du bära upp dem och kasta ut dem från arenan, för att liksom, det är alltid så här, det här är mot teppan koncept i basically allihopa. Om det inte är ett lagspel då man kanske ska ta och kasta in en boll i motståndarnas mål och så vidare. Och då råkar bollen ha den här härliga funktionen av att om det är för många som håller i och drar i den samtidigt, då laddas en elektrisk chock upp tills den exploderar och alla flyger som vantar över hela planen liksom. Och så är det tillbaka igen för att jaga upp. Nej, fantastiskt spel. Alltså jag tycker att det är ett fantastiskt spel. Men förvarning för otroligt icke-simpelt UI, alltså i menyerna. Mm. Jag fattar inte. Bara fixa snälla. Så var det med den saken. Men ja, bra grejer. Men inget är perfekt.
Nej,
förutom Outworlds då. Ja.
Ja, jo, exakt. Men det verkar ändå mysigt att bara samlas ett gäng och se små gulliga ljus ramla och slå sig. Alltså Fall Guys är ju toppen på det sättet. Och det funkar ganska bra att spela själv dessutom.
Ja, just det.
Det här med Battle Royale-läget liksom. Men jag har haft ögonen på det, absolut. Men det har som sagt inte blivit av för att jag inte har samlat ihop vännerna än. Men,
nej, just det. Men det är en Game Pass om du har en sån prenumeration.
Ja, det har jag ju inte just nu. Men jag har en polare som har en partner som jobbar på Microsoft som har en rullande Game Pass-prenumeration. Så jag kanske bjuder in alla hem till dem istället så åker vi dit och spelar lite Party Animals.
Nej, men så det är coolers mandolers måste jag ändå säga. Men ja, jag tänkte, en grej jag tänkt så här med Party Animals är ju, vad är det, jag är jättenyfiken på, för det släpptes ju i Game Pass och just nu finns det bara på PC och Xbox, så det finns inte på PlayStation eller Switch då till exempel.
Inte än.
Nej, inte än, men jag tänker att är det ett spel som hade haft potentialen att verkligen explodera ännu mer? Jag misstänker att det har haft relativt stor liksom, framgång. Jag har inte kollat upp några siffror eller sådär. Men det har ju varit ett spel som jag återkommande sett spelas genom hela hösten. Och det släpptes ju typ september, oktober eller vad det var.
Mm.
Och det jag undrar är då, hur pass framgångsrikt hade det varit om det till exempel släpptes på en större plattform? Man ska inte bara utgå från att större plattform lika med greater success. Men jag tänker på till exempel Fall Guys, som hade den enorma framgången. Sen att Mediatonic haft otur efter uppköpet av Epic och alla uppsägningar som skedde i fjol och de också varit träffade. Trots att man uppfattar Fall Guys som en väldigt framgångsrik liksom studio i och med eller titel. Mm. Så till och med de slås liksom hårt ner mot när det kommer till inflation. Eller ja, överhuvudtaget. Jag är nyfiken och jag hoppas att det har fått en framgång som jag tycker att det förtjänar ändå. Även om det släpptes på den minsta installationsbasen kan man väl säga. Alltså på konsol då.
Exakt.
Ja.
Det är oklart. Hade det behövt en kampanj? Eller klarade det sig? Hade det behövt en kampanj eller tycker du att det klarar sig bara
jag,
som
jag
det
Jag tycker
är?
Att kampanjen, alltså det är ju mycket upp till, som jag förstått det, är mycket upp till utvecklarna av att köra sina egna boosts. Och de få jag har pratat med har nästan alltid sagt samma sak, att de kör sin, när spelet släpps, eftersom att de har fått en deal, en typ av deal som också för övrigt blir mindre, som blir mer och mer sällsynt, det vill säga dag ett Game Pass liksom, och den typen av peng som man kan få där, de pengarna är ju inte kanske lika stora idag som de var för 3-4 år sedan. Med det sagt, det ligger så vitt jag har tolkat det oftast på studions eget ansvar att faktiskt marknadsföra så mycket som möjligt, eller då utgivaren. Och det är inte som att Xbox är publisher. Eller är de publisher för den här? Nej, men vänta nu. Precis, det är de inte. Xbox är inte publisher. Utan det är ett annat bolag. Source Technology. Men däremot så var varför jag reagerade på det här i efterhand var för att det var ändå Xbox företrädare som skickade oss en kod för spelet. Så jag var lite nyfiken. Men det finns väl vissa såklart samarbeten mellan dem. Beroende på vilken kampanj och så vidare. Vad var det jag skulle säga? Nu dök det upp massa resultat som tog min uppmärksamhet här i Google-söket. ja, men vad fasen, vad jag tänkte på var väl, vad fasen var det? Det var ju framgången med Party Animals som jag pratade om. Jag trollar bort mig själv helt. Jag trollar bort mig själv. Det är skitsamma. Party Animals är i alla fall superkul spel. Och det var någonting som jag säkert var på väg att säga. Jag kommer att höra det här avsnittet efterhand och tänka, just det, var det jag skulle säga. Men det är också det som gör livet så spännande. Man vet aldrig vad man får. Med det sagt, Douglas, var det någonting du hade tänkt på Party Animals innan vi lämnade det?
Nej, inte direkt, förutom att jag som sagt har varit lite nyfiken på det, men inte riktigt förmått mig att plocka upp det. När jag väl haft en Game Pass prenumeration och sådär, så har det varit andra titlar som har gått före det. Det känns mer som en så här skön palettrensare typ, och då brukar jag generellt vända mig mot sporten och racingen för att rensa upp hjärnan lite mellan sessionerna.
Just det. Men du har ju tagit igen ett litet uppdrag, vet jag, för PlayOne, om inte jag tolkat det fel.
Mm.
Stämmer bra. Vad är det för uppdrag du har tagit dig an? Hör du?
Ja, men nu i början av februari så har det ändå släppts en del intressanta titlar. Framförallt nu den här veckan som vi sitter och spelar in i, så släpps det ju i alla fall en 4-5 större spel.
Just det.
Det här spelet som vi inte riktigt vet om det finns än kommer ju till exempel. Skull & Bones tänker jag på.
Ja, just det, den gamla rucka.
Men det har jag inte hunnit lägga vantarna på än. Utan jag har den senaste tiden tagit mig an Persona 3 Reload.
Är du taggad på Skull & Bones? Alltså, ligger och väntar dig att det här är?
Alltså, man är ju nyfiken. Ja, där
kom det. Där kom det, vet du.
Man...
Never Skull fails. Ett... Ubisoft och Dogge, vet du.
Jag gillar ju det där med att samla saker och sådana där simpla grejer. Sen var ju visserligen det, vad heter det? Motorsport, eller vad säger jag. Men deras senaste racing, The Crew. Motorfest var ju ingen fest direkt. Så att jag hoppas att det inte dalar allt för mycket i deras stuga, utan att de kan get some ground igen och släppa ett otroligt Assassin's Creed Red senare i höst, som jag väl är den enda i världen som ser fram emot, eftersom att jag ändå älskade Valhalla. Det kan man för övrigt hitta i flödet sen tidigare, när jag och Jules har gått lös på det spelet. Så. Men som sagt, det här är ett spel, Persona 3 Reload, som inte utvecklats av Ubisoft utan av Atlus, den fina japanska studion som har haft ett ganska bra track record senaste åren ändå med framförallt Persona-serien. Har du spelat något spel i serien?
Aldrig, inget av dem. Aldrig, men jag har ju hört från flera såna här JRPG fantaster att men du, de måste du spela. Det är ju nästan på samma nivå har jag fått känslor som Final Fantasy-spelen eller delar av den serien, som folk liksom tycker att du borde spela Persona.
Ja, men säkert. Jag är ju heller ingen stor spelare utav japanska rollspel sen tidigare. Jag har inte vuxit upp med Final Fantasy eller liksom ingenting sånt där överhuvudtaget, utan trillade dit lite på hype-tåget som gick 2016 när Persona 5 kom ut. Och tänkte att det var ett väldigt stökigt, rörigt spel. Men som jag nu i efterhand blivit lite äldre, samlat lite mer erfarenhet, inser att det är ett otroligt spektakulärt spel. Och det är framförallt ett spel som inte ser ut som någonting annat. Och anledningen till att jag pratar om Persona 5 när det kommer till Persona 3 Reload, den där undertiteln är för övrigt viktig, för det finns i nuläget 3 eller 4 olika versioner utav Persona 3. Och Reload är då den senaste, som inte innehåller allt innehåll i spelet, men Atlus har tagit den grafiska stilen som man applicerade på Persona 5 och lagt på Persona 3 Reload. Så det är liksom en remake från grunden på ett spel som kom 2006 eller 2008. Någonstans där i slutet av 10-talet. Eller 00-talet till och med. Och så har man då applicerat den här otroligt säregna jättehäftiga stilen på det här och levererat ett nytt paket som känns helt fantastiskt att spela. För grejen med just de här spelen i hur de ser ut är att det är liksom, du har tagit liksom en anime och vridit upp det till max, och liksom hela spelet ter sig på det sättet, vilket genomsyrar liksom alla menyer. Det genomsyrar själva spelupplägget, i hur karaktärerna är liksom porträtterade och allt sånt där. Och det är bara en liksom häftig kontrast mot allt det andra som vi har i dagens värld med 3D-animering och Skull & Bones piratskepp som känns lite halvknackiga sådär. Här har du istället en helt särgen stil du har ett spel som kräver typ 40 gig på ditt liksom PlayStation, till skillnad från alla de andra mega upplevelserna, men du har ändå i alla fall 120 timmar för att bara klara av spelet liksom. Så jag har definitivt bara skrapat på ytan överlag när det kommer till spelet, men jag har haft en otroligt good ride hittills faktiskt, och jag hoppas att jag kan liksom ligga och puttra lite i bakgrunden. Det har varit väldigt mysigt att på kvällarna hoppa in i det, träffa sina kamrater som man då har i det här spelet, och sen bara ta sig vidare genom berättelsen som är även den ganska, ganska häftig. För eftersom att du inte har tagit dig an något Persona-spel, då antar jag att du heller inte har någon jättekoll på hur spelen utspelar sig.
Mm, alltså jag vet ju att det har att göra med mycket så här. Nu försökte jag läsa på lite, fuska lite här. Men jag minns, jag behöver inte tvungen att säga vilka var det här. Persona är ju mycket de här ungdomarna, va? Och det är skolgång. Ja. Och,
ja, det är skolmiljö liksom.
Ja, den biten, ja. Och det kan ju också ge upphov till att man behandlar ibland känsliga ämnen. Och det är väl det jag är nyfiken på. Det är det som har fått mig att så här tänka till lite ibland. Oj, är det hur pass... Ja. Hur pass känsliga ämnen behandlas i de här spelen? Med tanke på skolmiljö.
Och det har varit liksom väldigt olika. Persona 5 är ju mer att... Så här, generellt, du är en person.
Ja.
Och när du sen är ute och strider så har du personas. Som du kan framkalla. Och de har i sin tur krafter som man kan använda mot monster och fiender och sådär. Personas kan man kortfattat säga är typ Pokémons. Och spelet utspelar sig ungefär på samma sätt. I turn-based combat och så vidare och sådär. I Persona 5 då har du en mask. Det är liksom mask thief, det är liksom hela grejen. Att din persona, du sätter på dig en mask och så blir det någon annan och sen kommer din persona fram. I Persona 3 då har de en pistol som de skjuter sig själva i huvudet med. För att framkalla sin persona.
Det här är hemskt, alltså gud.
Ja. Jag förstår inte riktigt upphovet till det än. Och jag har en sidokaraktär som säger så här: det är konstigt att vi har en pistol som vi använder för att skjuta sig ut med, för att man kallar det här. Varför gör vi det?
Det är så dramatiskt.
Det är väldigt japanskt. Och det kommer väl komma ett svar på det. För Persona-spelen är faktiskt väldigt välskrivna. Och de kräver 100 timmar för att få ett svar på något. Och jag har tyvärr inte nått dit än. Men jag är väldigt nyfiken på att förstå varför det är så. Och hela liksom spelet börjar med att en i det här teamet då, för okej, så här, din protagonist, du börjar på en skola som heter Gekkokan High School och flyttar in i en dorm i staden, såklart. Och sen så upptäcker du där i det här dormet att det finns en timme på dygnet extra. Det finns en 25:e timme.
Uh-huh.
Och under den här timmen som kallas the Midnight Hour så kommer det upp monster. Och alla vanliga människor, nu gjorde jag citationstecken, för de är också vanliga människor, men de hamnar i en sorts kista under den här timmen som skyddar dem mot allt ont som händer utanför. Men vissa människor hamnar inte i den här kistan, utan de är istället ute och slåss mot de här monstren, och du är en av dem. Så du blir rekryterad utav en grupp som heter SEAS, vilket är Specialized Extracurricular Execution Squad, vilket är ett otroligt namn. Så SEAS Group. Sen du är ute och jagar monster med de här. Kortfattat så. Men hela spelet börjar i alla fall med att en i det här SEAS-teamet försöker skjuta sig. SEAS.
Ja, det är precis. Mm.
Så Specialized Extracurricular Execution Squad. Catchy.
Självklart.
Självklart. Men det börjar i alla fall med att en i teamet försöker då avlossa ett skott i huvudet för att framkalla sin person och klarar inte av det. Så det börjar så här väldigt dramatiskt. Vad händer här?
Mm.
Och sen går det vidare därifrån då. Och så händer det, ja, massa saker. Så, och personaupplägget är ju kortfattat att du går i skolan på dagen och går på lektioner, träffar kamrater, går med i klubbar, har liksom hela den här socialize-grejen som en visual novel. Och sen på nätterna så är du ute och slåss i ett stort torn som heter Tartarus Tower, som är skolan som blir omvandlad om nätterna under den här Midnight Hour. Och du måste klättra i tornet för att ta reda på vad det är som gör att det har blivit på det här sättet.
Och så har du Tartarus som i tortyr?
Nej. Alltså hur Tartarus.
Okej, okay, alltså, okay. Så det är inte liksom tortyr, nej.
A-R-U-S, nej.
Tartarus. Och det är inte Turtoise, det är ingen sköldpadda här.
Ingen sköldpadda. Så jag håller på att klättra våning för våning och i slutändan kanske får reda på vad det är som har hänt. Men det är väldigt, väldigt man blir indragen och man känner mycket för karaktärerna. De är välskrivna på ett bra sätt och det känns verkligen som att man är i skolan igen. Du lever livet liksom. Och sen så dag för dag är också så här. Idag är 15 februari, imorgon är 16 februari, då går man till klassen, sen går man och sjunger lite karaoke, tränar på vissa saker, går till tornet, börjar om dagen efter och sådär. Sen händer det ju
massa saker. Det är ju ett bra saker. Koncept alltså.
Ja, det är livet.
Det är en miljö folk känner igen.
Ja, den är lätt att ta på.
Ja.
Och ja, jag kan varmt rekommendera den här. Det enda jag liksom önskade är att det fanns på typ Switch så att jag kunde ha det bärbart. Jag har inte köpt någon Steam Deck än sådär. Men jag har försökt lite med SharePlay till iPad så, men jag har inte riktigt hittat någon bra ställning för iPad och handkontroll i sängen än.
Det är en sak jag vet om personaspelen också, att de är ju fruktansvärt långa. Och jag är alltid lite nyfiken på hur, eftersom att jag har en uppfattning om att de är relativt linjära på ett sätt. Att det finns den här, liksom, det går igenom en dag. Det är liksom inget open world med massa såna här grejer kanske. Men vad, nej, alltså vad skulle du uppfatta det som gör att det drar ut på det så långt, att de här spelen är så långa med erfarenhet av att spela det du gör nu?
Alltså det är väl framförallt eftersom att ett år är 365 dagar.
Nej, vänta, det är inte så att du spelar 365 dagar.
Jag tror du spelar 330 i alla fall. Och sen får man väl tänka att liksom, jag vet inte hur långt ett skolår är riktigt. 300 dagar, säger du. Och sen får man väl tänka att en dag tar väl en 15-20 minuter att spela igenom. Halvtimme kanske. Då har du ju tid. Och sen är de ju linjära som du säger, men det är ju ändå så här. Okej, nu är det efter skolan. Vill du gå och bättra på din karisma? Eller vill du gå och köpa de här sakerna? Eller vill du hänga med den här polaren? Eller vill du plugga till det här provet? Så det är liksom, du gör sådana livspusselbeslut som du har i verkliga livet också. I ett jättesnyggt paketerat format, så att det känns ju lite mer livfullt än ens eget liv kanske. Sådär. Men ja, det är väl därför det drar ut på tiden som bara den. Och tyvärr så har ju siktet som mest inställt mot Final Fantasy 7 Rebirth som kommer i slutet av månaden. Det är liksom det spelet jag antagligen ser mest fram emot under hela det här året. Så att tyvärr så kommer det här behöva pausas. Men jag hoppas knäcka in några timmar till. Men förra veckan så var jag väl uppe på liksom 5-6 timmar precis efter jag fått spelet. Och så ser man så här progressen nu på PlayStation 5. 2%. Yes. Så de kanske är lite för långa för sitt eget bästa. För att man skulle liksom få helheten. Samtidigt som det är jätteskönt att bara ta en dag, spela en halvtimme. Liksom hänga med polarna igen och sen så gå vidare med sitt egna liv sådär. Så det, ja, men det är ändå fortfarande ett väldigt bra, engagerande spel. Och har du inte spelat något Persona-spel, ta dig an det här och kolla in Persona 5. Det kan jag rekommendera, för de har jag spelat i alla fall. Och de är moderna. Alltså det känns väldigt bra spelare. Unika.
Jag tänker, vilka andra kan du jämföra det här med någonting du har spelat?
Nej. Ja, det är väl lite det som är grejen. Sen har inte jag visserligen spelat liksom 3000 visual novels. Jag har inte spelat så här Doki Doki Literature Club, så jag vet inte om det.
Och men så pass lite interaktivitet är väl inte. Alltså jag tänker på rent styra karaktärer och sådär, eller?
Nej. Det är mycket klicka på X, det är ju det. Och sen liksom väljer du vem du vill klicka på X med, så att säga. Men sen har du ju striden och sådär. Alltså när du är i tornet så är det ju väldigt klassiskt JRPG, liksom korridor crawler liksom sådär. Men det är ganska skönt att det är inramat på något sätt. Att det är såhär, jag vet, jag går rakt här. Ska jag gå vänster eller höger? Ja, där var en kista, jag går vänster och tar den. Så går jag höger och tar fienden. Och sen uppför trappen så är jag klar med det här våningen liksom. Alltså det är så här. Jag känner ju redan nu med Final Fantasy Rebirth att jag måste ju så här mentalt förbereda mig för att jag vill gå och se och röra på allt. Här kan du bara se det här. Och sen är det bra. Och det är ganska härligt. Det finns liksom inte alla spel som är så nu för tiden. Det är typ Call of Duty-kampanjen som är bra, som inte den senaste då, men innan dess. Och liksom det upplägget är inte supervanligt. Annars måste man alltid ta så mycket beslut kring vad man än vill. Kan man tänka mig Skull and Bones liksom. Vill du åka till den här ön eller den här ön? Eller? Nej, Det här är energismart på det sättet.
Ja, det är... Jag sitter med så stål... Vad säger man? Stålsätter mig.
Mm.
För att inte känna ett sug för att på något sätt så här få fram en galenskap. Men det låter intressant. Väldigt intressant.
Ja, som sagt, ett bra så här... Ta en halvtimme innan man, en halvtimme innan man går och lägger sig spel. För det är lite som att läsa en bok.
Just det.
Så det är liksom sådär.
Men du, fan. Vad coolt ändå. Jag tänker att det... Jag tror, undrar om det är första gången vi pratar Persona i den här podden. Någonsin.
Säkert. Alltså jag är ju som sagt ingen konnoissör utav det här. Och nästa vecka
på Play One så har jag tänkt att... Det är skönt att ha konnoissör av det.
Nästa vecka på, jag vet inte vilken dag, men nästa vecka har jag i alla fall tänkt att släppa en artikel i ämnet. Vi skriver ju inte recensioner på Play One, men, men mitt mål är att skriva någonting om stilen i det här spelet och vikten av en sån här egen stil i spel och ta upp lite andra bra exempel genom åren. Sådär.
Fasen, kan du teasa någonting med stil? Vad är liksom, vad är approachen?
Alltså i själva artikeln eller i spelet?
Artikeln.
Jag har inte helt utformat alla vinklar.
Men om du tar fröt och så diskuterar vi fröt ifrån spelet du har spelat. För jag kan tänka mig att du kommer behandla lite av det men sen ta in andra inslag som du var inne på. Som inte spoilar artikeln.
Nej, absolut. Men gränssnitt är ju det absolut viktigaste, tycker jag.
Okay.
Och att det måste någonstans leva i en symbios att ditt använda gränssnitt med stilen som... karaktärerna har måste liksom leva i symbios, vilket det kanske inte riktigt gör i till exempel Party Animals. Det kanske var därför det föll lite kort, men om man lyckas
med... Hade det varit på ett sätt gör det ju det i början när de säger Recreate Studios liksom det första, för då är ju bokstavligt talat, då kan man springa runt med en korg och välta om kullbokstäverna, så då passar det bra.
Det är bra. Det är
men bra. Just jag tror att det har mindre att göra med... Ja du, det är för jävligt användning.
Men sånt där måste leva liksom i korrelation på något sätt. Jag har alltid vurmat jättemycket för HUD och sånt där i spel. Det var därför jag föll för Borderlands från början till exempel. För att shit, det kommer ju siffror ur dem. Fasen vad coolt, det där vill jag spela 100 timmar av. Jag vill bara se siffrorna poppa så här. Och sen kanske gå till överdrift som du... Ja, självklart.
Jag tog bort den, jag vill inte se siffror.
Halva grejen. Men och det är ju likadant som... Om man ser på till exempel Justice League. Att det kanske går lite till överdrift med en HUD. Men om du tar till exempel Arkham Asylum. Då börjar man snacka bra HUD, bra gränssnitt. Och, ja. Persona är där uppe och lirar på en väldigt hög nivå. När det kommer till just det. För det är unikt i sitt uttryck.
Vad fan finns det mer för bra gränssnitt?
Jag tänker spontant att Bioshock var väldigt bra för sin tid. Jag tyckte det verkligen lirade med känslan av att nu är vi under vattnet och det är ett jobbigt tryck här. Borderlands som jag var inne på.
Just det, ja. Jag tänker på något gränssnitt som jag ser framför mig där varje menytryckning är verkligen så här. Alltså det kommer med en smäll. Alltså verkligen splash. Vilket är det?
Låter som något ser det Mad mig. Max eller något.
Ja, nej. Det
har men det var ganska sparsmakat, jag minns. Har du inte spelat Mad Max?
Nej.
Oj.
Fan är det för spel? Det är något som är helt sådär. Det är otroligt helt uppenbart. Spel. Det känns som att det är ett spel som alla vet vilket det är också.
Duke Nukem.
Ja, eller hur? Nej, men vänta. Är något med skjuta skitsamma. Fasen.
Doom hade inte några explosioner eller?
Ja, det kan vara något sånt.
Fast det var också ganska sparsmakat här för mig.
Fast ändå inte. Jag vet att det kan ju vara ett användningssnitt när man har dött och ska sen så här retry och då liksom, så kör man igen och så är man igång. Ja, jag har tappat vilken det var. Men jag blandar ju ofta ihop när du pratar om gränssnitt. Då tänker jag ju ganska outsökt på bara menyer överhuvudtaget. Och inte just gränssnittet omkring sådär, utan menyer i en allmänhet.
Mm.
Och nu kommer jag på någonting. Vänta, om du får förklara vad du konkretiserar kring just gränssnitt. Så ska jag inte bara prata om något annat här, utan försöka se om jag kan isolera det till de två spelen jag har i huvudet nu. Vad är det du syftar på när du säger gränssnitt?
Alltså, det är ju egentligen bara hur... Vad ska man säga? Att känslan... Vad ska man säga? Känslan i gräns...
Nej, animationen, ja, där, liksom, eller?
Ja, nej, men hela liksom upplägget, strukturen, ja, känslan, fonten, ljuden, färgerna framförallt. Det är det Persona 3 Reload gör så himla bra, för allt har en blå ton. Mm. Det är bara blått i princip hela spelet, vilket är väldigt häftigt. Ja, med andra färgklickar såklart. Men att när det lever i symbios med det som utspelar sig på skärmen, att de menyerna matchar, om bilduppdateringen är bra, liksom menyerna flyter mjukt, då är det ett kvitto någonstans på den kreativa visionen som teamet hade.
Just det.
Och det liksom går ut hela vägen då. Man kan säga att bak på skärmen så ser man, nu blir det väldigt filosofiskt när det kommer till spel, men bak på skärmen så har du spelet som utspelar sig. The Division, du har din karaktär i staden, du ser den. Framför karaktären så har du en HUD som är ditt hjälpmedel för att styra din karaktär framåt. Det blir liksom det andra lagret. Och sen så har du dig själv som då lägger, med hjälp av en handkontroll, styr de här menyerna som styr din karaktär i den här staden. Så att om du kan läsa gränssnittet och så kan du föra fram din karaktär på ett härligt sätt i den här miljön, så det är då man liksom upplever den här totala liksom, ja,
precis, det ska vara, det ska kännas konsekvent rakt igenom.
Ja. Och det är det som är så viktigt med HUD, gränssnitt, liksom struktur. Och gärna att då, som i Personas fall, presentera något helt nytt som man aldrig har sett. Vilket också är en stor anledning till att Division var så himla... Det slog så hårt hos mig som det gjorde hos dig. Likadant Borderlands. För det var någonting man inte hade sett. Men det är bara så tillfredsställande att se siffrorna växa i den presentationen som man har gjort liksom, i den miljön.
Just det. Det finns en digital aspekt i det. När man tittar på hologramkartan liksom på marken.
För det mediet vi håller på med spel, det är ju det enda liksom interaktiva mediet som finns. Alltså absolut att Netflix har försökt göra sina serier där man kan ta val och sånt, men det funkar liksom inte på samma sätt. Här kan du påverka det som händer. Om du påverkar det som händer, då vill du ha det presenterat för dig på ett tillfredsställande sätt. Du vill ju ha lagom mycket dopamin. Och då måste du ha en lagom bra meny.
Fasen alltså.
Eller
det är svårt att säga Tunic som jag tänkte på med gränssnitt specifikt. Det är ju så mycket som pågår i Tunic. Alltså det är ju menyhantering, det är ju brytandet av fjärde väggen etc, etc, etc. Men det är ett senare avsnitt. Om Tunic. Ja, nej, men jag fattar. Det tåls ju att fundera på schyssta gränssnitt. Ta gärna med den, kära lyssnare, och bidra lite med egna tankar och inspirationer kring fantastiska gränssnitt i Discorden. Spännande spenat, måste jag säga.
Håller med.
Mm. Men du, vet du vad, innan jag tänker runda med tungviktaren. För er som undrar vad kommer härnäst, så kan jag avslöja att det är ju då Tekken 8. Så ska vi börja med att ta avstamp i en svensk liten titel, närmare bestämt Go Mecha Ball. Har du hört om den?
Har du sett klipp på det här?
Alltså du?
Twitter/X.
Ja, alltså vad heter studion? Den heter Whale Peak Games. Här fick vi en kod från studion rakt av. Och det här är ju ett... Alltså det är en twin stick shooter som har inslag av... Spelade du Yoku's Island Express?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Jag gjorde det. Okay. Jag tänkte första spelet jag hade, eller spelade på Switch.
Det var fantastiskt. Tänk dig att du har en top-down-vy, du har lite vibes av det vill säga att du styr ändå en boll genom potentiella pinball-element. Inte miljö rakt av, utan bara element som kan göra att den studsar och du kan använda det till din fördel för att ta ut fiender etc. Och så även då, ja men hela den här rulla ihop till en boll. Metroid-varianten, men att alltså, okej, okay, jag hade tänkt att jag skulle ta mig dit till slutet. Men nu kommer det direkt, bara för att jag råkar säga det. Så här, alltså det här är ju i en annan värld hade det här varit en asymmetrisk top-down Metroid som hade varit tokhyllad. För spelet är, så vet jag, alltså uppfattning, jag har inte klarat igenom alla, det är lite roguelite varianter också att uppgradera för varje gång du dör, blir starkare och starkare för varje gång. Snor tight gameplay, du spelar igenom olika banor där du ska ta ut 3 stycken vågor av fiender och genom att rulla in dem hårt eller skjuta ihjäl dem på vissa punkter på det. Vissa liksom har ett skydd fram, om du skjuter framifrån, du måste rulla runt. Vissa har en sköld och då måste du liksom ta bort skölden genom att rulla in i dem först innan du vecklar ut dig och börjar skjuta med dem, skjuta med ditt vapen. Det finns olika vapen, det finns olika abilities. Mellan varje level så har du möjlighet att göra små uppgraderingar. Och sen så är det väl efter 3-4 levels en liten miniboss. Och så blir det fler levels innan det är nästa boss, desto längre man kommer. Och så kör man liksom sådana runs tills man dör. Och börjar om. Och då har man, de uppgraderingar du gör som är permanenta, de följer med dig. Så det finns ett roguelite element. Men ja, snortight gameplay. Det här är ett koncept som det känns så klockrent. Som en sån grej. Alltså, den är den förhoppningsfulla succén som jag sätter i det här. Jag hoppas att det här gynnar sig enormt. Att det säljer på PC. Det just nu släpps på PC och Xbox. Jag hoppas att det kommer till fler plattformar senare. Att de får en möjlighet att sälja utöver den eventuella deal, eller utöver den dealen de fick med Xbox och Game Pass. Och jag hoppas att de får det, för att jag känner mig så fruktansvärt säker på att hade det här skiten hetat Metroid och haft en liten story med linjär progress och inte den här roguelite-upplägget. Mm. Alltså folk hade gått crazy, för den här gameplayen är så tight. Och den är så tight och den är så kaotisk att utan ett stort IP bakom dig så lyckas det ändå tränga igenom vår lilla skepticism, vår lilla nostalgiska sköld av att ja, det här är ju coolt, men det är ju inte, det har ju inte allt det här andra. Mm. Istället, den står så starkt på sina egna ben, den här gameplayen, och det är så enkelt att komma in i. Och samtidigt har det precis rätt mängd utmaning för att det ska vara kul om man ska vilja köra en runda till. Ja, men nu jäklar liksom. Sorry. Nej, men så att det tänkte jag på nästan från första stund när jag satt för mig själv och sa, men här känns lite som Yoku's Island Express. Ja, vilka fler spel är det? Ja, men det är Sonic rullar ihop sig till en boll. Ja, och sen är det ju Metroid som rullar ihop sig till en boll. Och så började jag tänka på det, så bara, fan, det här är ju, alltså det här är ju the godlike template för en super liksom iteration på Metroid som Nintendo borde ha tänkt på för 100 år sedan. Men nu kom ju då såklart de goda svenskarna på Whale Peak Games och gjorde det här istället. Och jag har ingen aning om det överhuvudtaget någonsin har funnits liksom en tanke på såna här saker. Tänk om det en gång i tiden fanns en pitch som någon på Nintendo sa, nej, vi gör våra egna grejer. Alltså, det är så tight. Det är så tight. Och det, jag tycker jag blir fascinerad över hur otroligt liksom hjärntvättade vi är. Att så fort vi bara pratar om snortight gameplay så har vi våra referensramar till vad som brukar ha det. Mm. Och jag sitter här och liksom upprepar att pratar om Metroid. När jag borde bara fokusera på Go Mecha Ball för vad det är. Men samtidigt så, förhoppningsvis kan man också se det som en komplimang till spelets kvalitet. Med de små medel som det ändå förmedlar vad man kan göra i spelet så att säga. Vilket är kaotiskt, snortajt gameplay.
Ja, verkligen. Jag har inte spelat själv, men de GIF jag sett så ser det ju riktigt härligt ut. Och jag har länge drömt om ett spel där man... Men jag vill ju egentligen bara ha ett spel där jag åker på bana och rullar en boll. Alltså Super Monkey Ball, fast man är liksom bara en boll. Alltså det är så tillfredsställande att, du vet, vara på en boll och åka i ramper och ner i ett rör. Så ser man hur den åker ner i röret. Och...
Ja.
Jag gillar ju liksom idén på Sonic. Nu finns det ju nästan inga... Alltså det är ju svårt med liksom... Det behöver inte gå så snabbt, utan bara att jag vill bara vara en boll och rulla så här. Och det känns ju härligt just det avseendet, att man är verkligen en boll, som gör lite annat också. Men just den biten ser väldigt, ja, som sagt, tillfredsställande ut. Och jag är beredd att sätta tänderna i det. Återigen, Party Animals och det här hade personligen...
Det här är kort. Det här kan du säkert bli den ena på en kväll om du är fokuserad. Ja, och liksom säkert, ta alla säkert. Bossar på en run liksom.
Men det är just det här med kampanjen som man är ute efter på något sätt. I alla fall jag, som spelar mycket single player och så. Att jag vill ha någon berättelse att uppleva. Det var därför till exempel Cocoon föll lite kort för mig förra året. För att det inte hade riktigt den här berättelsen. Det fanns ju en berättelse, men den var inte riktigt så där. Jag vill ha det lite mer skrivet på näsan på något sätt. Och det hade varit kul att se även i det här spelet då. Ifall det kommer något sånt. Men man är ju lite sugen på att kolla in det. Bara för att det ser så jäkla tajt ut.
Ja,
och så återigen, gärna ett spel jag haft på Switch. Eller om jag får köpa mig en Steam Deck bara och sluta gnälla istället.
Ja, just det. Mm. Alltså det är intressant att läsa. En del av kritiken är... Jag ville bara gå in snabbt och söka på om det var fler som hade nämnt Metroid. I sina eventuella sammanfattningar på Metacritic. Det korta jag noterade av några få kommentarer från user reviews var ju att det är för kort. Det är ju ett plus när det är att kul var för kort till exempel. Ah, skitsamma, jag ska inte prata om andras åsikter. Jag var nyfiken bara för att jag tänker att för mig känns det så uppenbart som en. Med tanke på Nintendos rent allmänt lekfulla approach till art style och grejer. Och när de verkligen, i vilket fall... Nintendo dropped the ball. De borde ha känt på sig att Whale Peak Games satt inne på fantastiska koncept. Och så borde de kastat pengar på den svenska lilla studion och sagt, hörni, you got this.
Ja.
There you go. Ja. Men med det sagt, jag tror att världen mår också bättre av ett Go Mecha Ball än ytterligare en Metroid.
Jag såg en bra recension här också på Steam i alla fall.
Vad sa du för någonting?
En recension på Steam summerar rätt bra annars. A very well-rounded game. Ja.
Nej! Åh, det är så tråkigt. Kan jag vara piggare så hade jag...
hade du kunnat stått emot.
Jag vill inte. Oh.
Men man har sett också recensioner som pekar på att det här borde liksom... finnas i spelutvecklarklasser för att visa hur man gör bra karaktärskontroll. Så det tyder ju ändå någonting på att du är inne på rätt sak, att det finns någonting här. Jag återkommer efter skatteåterbäringen när jag sitter
här. Ja, visst, very well round the rim. Ja, det är fantastiskt härligt. Skönt att folk får tåna humor i världen. Mm. Men alltså fi, kom du ihåg när du och jag snackade om Mortal Kombat?
Ja, du drog igenom.
Var lite besviken.
Kampanjen va?
Ja. Alltså, jag trodde ju aldrig att det skulle komma en dag då det enligt min upplevelse är så att en annan fighting-serie tar sig förbi Mortal Kombat i kampanj.
Jaha.
Ja. Ja, men så är det.
Och Tekken har alltså gjort det.
Alltså, den här kampanjen, Douglas.
Det är alltså en man som är en jaguar. Visst är det?
Ja, han är ju kingen, men han är ju skitsamma. Han sitter ju i baksätet någonstans. För att nu är det ju så att Om man har spelat några teckenspel genom åren så har man åtminstone tagit med sig så här mycket av plotten, att Kazuya och Heihachi har aldrig riktigt funkat, va? Så att de tar koll på varandra och turas om. De turas om och tar koll på varandra och kastar varandra i vulkaner och grejer. Någon blir jävlen och då måste man kasta den också i en vulkan och sen fram och tillbaka. Så. Och Kazuya blir ju fruktansvärt ond, för han konsumeras ju av hat och maktbegär. Och Kazuya och Jun Kazama får ju ett barn som heter Jin Kazama, och Jin Kazama, så att liksom cykeln fortsätter. Nu är det Jin som är mot Kazuya. Och jag minns i sjuan som jag satt och streamade igenom kampanjen, då var den inte riktigt där på den nivån jag hade hoppats på. Men nu är kampanjen på den är helt orimlig, Douglas. Den är så sjukt jäkla. Ja, den är så bra. Det är så dramatiskt. Det är sånt förbannat drama rakt igenom. Alla, det är så drama. Alltså, det är så som man sitter bara och halvgråter. Om man är som jag i alla fall. Men ja, Kazuya Maktbegär, han har tagit över jorden. Och av någon anledning, även fast han kan mörda allt, så säger han: hörni, nu ska vi anordna en turnering. Så att här i mitt nya, i min nya makt, när jag, i min värld, whatever, ni bor på min jord, här ska endast de starka styra. Naturens lag, någonting, jada jada jada. Så att jag vill ha en fighter från varje land över hela världen, så ska ni vara liksom där och slåss. Och den av er som vinner på något sätt, inte fan vet jag, han hade tänkt att styra upp det. Han är ju den som bestämmer över hela världen. Han är den onda härskaren. Varför tar han in ledare från varje land som ska slåss mot varandra och en ska vinna en turnering som ska göra vad då? Ska den ta över makten? Nej.
Nej, det låter väl jättekonstigt.
Det är skitmärkligt. Han pratar ju om att de här olika ska vara starkast och styra över sina länder. Jag vet inte. I vilket fall, det är fantastiskt dumt. Och det är de här striderna, och det är hela tiden, det är en berättelse om Jin som har tappat. Han har tappat sin ultimata kraft. Han lyckas liksom inte så här hitta den. Han känner skuld, han har ångest över sin historia. Han vet inte hur han ska ta sig till. Han har ju den här djävulskraften i sig också, precis som sin far. Men han vill ju inte ha del av den, så han vill inte erkänna den. Han vill kunna slåss och överkomma alla sina hinder utan att utnyttja den kraften. Väldigt traditionella, simpla stories. Och genom hela den här kampanjen så får man följa Jins kamp att hitta sig själv igen. Och alltså, det är minst 10, jag nästan kan säga minst 15 stycken moment genom den här kampanjen då Jin får den här liksom flashbacken, och det är någon som säger, han ser sig själv som barn och han minns sina föräldrar och åh, det är så mycket oj, the chosen one, I never doubted you, och alla såna här grejer. Det är bara om och om igen. Och sista striderna är alltså, det är så här, det är typ, om det är 15 kapitel i kampanjen så är det 3-4 kapitel dedikerat till sista striden. Alltså, det är så. Så det är flera kapitel dedikerat den här jäkla striden. Det är så länge, de slåss så länge så jag minns inte vart det slutar i vissa kapitel. Det är bara, det är så over the top. Ah, det är så härligt. Det är jävla bra. Och han kommer till sans med allt han borde ha vetat. Han förstår, han kommer till insikt om och om igen. För han är ju down for the count. Om och om igen och hela tiden. Och ovanpå det här är det ju snorsnyggt. Alltså, det är så snyggt spel och jag slutar aldrig fascineras över ljuddesignen i teckenspelen. Det är någonting där. Och jag kan bara sammanfatta det med: när du får in en träff på en fiende, alltså det är ju ingen liksom, det är ingen umf, det är ju ingen smocka ljudeffekt. Det är inte ens drsch, utan det är bokstavligt talat som jävla åskväder. Alltså det är helt otroligt orimligt. Och varje slag, en liten jabb också. Jag vet inte, de måste ha fått det någonstans ifrån. För att det är helt orimliga ljudeffekter. Det är verkligen ett åsknedslag för varje träff. Och jag, alltså desto mer jag tänkte på det när jag spelade igenom kampanjen och lite olika kampanjer med olika individer. Jag funderar så här, hur hade tecken låtit om det var så här, lite så
lite mjäkigt.
Lite mjäkigt. Ja, det är så ballt alltså.
Mm.
Det är så bara, och det är så flippad jäkla kampanj. Vilket
tror jag har ju aldrig spelat så här fighting på riktigt och jag har ju länge varit sugen på att alltså om man säger så här fighting från sidan, man vill ju bara vara bra på det.
Ja.
Man vill liksom kunna leverera. Jag äger ju Smash.
Ja.
Alltså Ultimate till Switch såklart. Har inte spelat i kampanjen, det borde man väl göra. Men sen om man kollar på de andra tungvikterna, om man antingen ska gå på
Street Tekken, Fighter eller Mortal Kombat.
Street Fighter, you name it. Mortal Kombat känns lite för, alltså det är ju, jag tar det för vad det är, men känns ändå lite väl grovt va?
Grovt
med som fatalities.
Ja, det är, ja gud, ja nej. Alltså, ja, det är ju en jätteselling point. Och Mortal Kombat är ju av uppenbara skäl den mest framgångsrika av dessa tre stora serier. Tekken kommer ju in efter såklart. Och Street Fighter är lustigt nog den som har sålt minst av dessa tre.
Jaha, jag trodde det var absolut störst.
Ja, men jag tror, man tänker att Street Fighters styrka under arkadtiden under 80-talet och början på 90-talet. Det är lätt att man glömmer bort så här hur nischad marknaden ändå var. Vi pratar inte hundratals miljoner spelare eller miljontals spelare, utan det är liksom ja, kanske någon miljon. Alltså, men det är inte som att det fanns den mängden arkadmaskiner ute heller, utan det var väldigt nischat. Så att Street Fighter har absolut en prestige kring sin legacy. Men rent kommersiellt, alltså Mortal Kombat under 90-talet sålde ju på bara våldet. Alltså det var ju just mest det. Spännande sen en skitunge kunde föreställa sig.
Det är bra, det är bra hemmakonsolskoncept.
Fatta om vi under konsolkrigets år 2024 såg ett fightingspel där Xbox-versionen inte hade blod, men PlayStation-versionen hade det.
Oh
my god! Alltså fatta att det var grejen. Nintendo, då var det vitt stängt. Det var svett, sa man. På Sega, då var det blood over the place.
Ja.
Alltså det är helt sjukt egentligen. Och vad det gjorde att de sålde mycket mer på Sega. Tills Nintendo, efter alla rättegångar och de gick igenom, så kunde de sätta åldersmärkning. Och då kunde Nintendo också ha blod. Men det...
Just det.
Det jag håller med, jag var lite som du när jag kollade upp det här för några år sedan. Vilka är det som har sålt mest? Ja, Mortal Kombat. Och det, när man ser det så och man, just det är fan ingen snack. Sen har ju Mortal Kombat släppt 380 000 iterationer också.
Men sen känns det också Mortal Kombat 1 som släpptes i förra året va? Det känns väl också som en ganska bra ställe att hoppa in på annars. Inte också ganska...
Det är Mortal Kombat 1, absolut. Ingen snack. Det har ju så mycket content så att det är löjligt.
Mm.
Jag skulle samtidigt säga lika mycket om Street Fighter 6. För Street Fighter 6 är ju... Alltså fan vad de här tre spelen är bra.
Det var ju så mycket på topplistan också förra året. Street Fighter 6 och...
Så jäkla bra spel.
Inte som att någon han liksom spelade på riktigt sådär.
Det finns en skitknasig kampanj.
Alla som hade gjort det.
Ja, det finns ett world-läge där du springer runt i en öppen värld och det påminner nästan lite som så här Kusuya-spelen. Bara att när du strider mot folk så gör du det liksom i 2DV. Det är en skitknasig kampanj. Det finns en ännu mer knasig... Det finns ju de här knasiga liksom arkadlägrena. Lägerna. Bygga dina egna karaktärer och så online-läget och träningsläget i Street Fighter 6. Klockrent. Alltså det är så mycket som är bra i Street Fighter 6. Och tecken... Mm. Skulle jag säga är, jag har ju bara touchat kampanjen och de här individuella kampanjerna. Jag har inte ens hoppat in i deras arkadläge och gått online. Det är ju, hej, kom och hjälp mig. Men alltså, jag tycker att det är, de här tre fighting-spelen är verkligen, det spelar nästan ingen roll vart du hoppar in. Mortal Kombat och Tekken har ju såklart en berättelse. Där jag tycker att tecken pedagogiskt ändå så här tar det igenom och berättar vad har egentligen hänt sen första teckenspelet under 90-talet släpptes. Så den finns ju i tecken 8 i form av snabba liksom så här genomdragningar av berättelsen i stort. Så man får precis den kontexten man behöver för att gå in i en jättedum men helt fantastisk underbar kampanj. Så att jag skulle säga, vart du än känner för det. Alla har sina egna unika underhållningsvärden där så att säga. Teckens kampanj tycker jag slår störst, men alltså, kom ihåg att Mortal Kombats kampanj, ettan då, som kom i fjol, bara för att jag blev lite besviken, det är ju för att de tre tidigare sätter en jäkla standard. Alltså en helt otrolig bizarr standard just för kampanjer i fighting-spel. Och Street Fighter 6 har ju inte alls samma typ av kampanj som Tekken eller Mortal Kombat har. Däremot så har de i sitt world mode, där du springer runt, det mest bizarra, knäppa humorn. Jag vet att jag pratade om det här när jag pratade om det i fjol, liksom. Du bara går runt i de här städerna och så kan gå runt till vem som helst och bara, tja, jag letar efter det här stället för det finns en väska där hos den här snubben. Och du kan gå dit, men inte först du slåss. Okej, då kör vi. Alla ska slåss. Du går och frågar en snut. Hej, såg du den här personen som sprang förbi? Gå dit och gå runt. Men du, innan du drar, ska vi slåss lite? Så det är en helt otrolig charm. I sin egen, på sitt eget sätt. Men det är inte alls liksom den här regisserade kampanjen som Mortal Kombat eller Tekken har då.
Nej. Aj, fan. Stilistiskt så Street Fighter lockar nog.
Ja, det är så. Alltså, det är ju så. Alltså, så ska jag ändå säga att stilistiskt presentationen i Street Fighter 6, för fasen vad den är snygg. Ljussättningen på de nya karaktärerna och miljöerna. De har gjort små tweaks, men de har blivit lite mer som... det finns en mer realistisk ljussättning, känns det som. Men alltså, det är ju just de här kontrasten med graffiti-effekterna och den ljussättningen, det är så jäkla snyggt. Det är så snyggt. Och sen har de en bra kontroll input också. Om man inte är intresserad av att lära sig att göra liksom bak, vänster, höger, BBB, QX, Y, whatever. Och sen superkombinationer. Så har de ett kontrollinput som heter typ special controls. Då du har mycket lättare att göra grejer och avancerade attacker. Och det här jag vet att du också har pratat om. Att det blir ju plötsligt då. Plötsligt så kommer du snabbare fram till lite av den charmen med fightingspel. Vilket är just att när man har spelat så pass mycket att man börjar känna så här, men vänta nu. Om jag gör den här moven, då måste jag göra det i rätt tid. För annars så kommer den här motståndaren att straffa mig. Liksom. Och gör jag det för tidigt, ja, då kommer den kunna se det och kunna hoppa undan. Gör det för sent, då kommer den att attackera mig innan. Och så blir det mer det här, vad är man säger, mind games. Mer än att man sitter där och tänker på, hur fasen vad jag skulle trycka den här kombinationen nu.
Men det är det man också gillar med till exempel som bara liksom hobbyfighter, att spela Smash. För att du har ju liksom trygga moves med en karaktär. Och det är ganska enkelt på det sättet att liksom bara just komma det. In i sådär. Sen finns det ju antagligen inte samma djup som det gör i Street Fighter-scenen eller i Mortal Kombat eller i Tekken såklart. Det. Men för någon som inte spelar så ofta så är Smash väldigt trevligt på det sättet.
Just det.
Framförallt när man kör en arena liksom utan items, bara one-on-one som alla andra fighting-spel. Det är ju då det gör sig som bäst, så är det ju, tycker jag. Sen har du ju all galenhet också om du vill ha det. Liksom. Men det är kul med fighting om man kan föra sig i de spelen.
I love it. Men du, för bubblan. Jag tänker att det är där någonstans vi ska klippa vad gäller spelen.
Yes.
Ja, tänker jag. Vi har ju fått kod från Bandai för Tekken. Vi har ju fått kod från Weak Pale. Pale Weak. Nu vet du. Nu har hon. Nu får du vara nog. Weak Pale. Ja, gud. Jag sa ju studions namn innan. Gud.
Whale Peak.
Whale Peak Games. Tack. För Go Mechaball också givetvis från Xbox fick vi kod för Party Animals. Men det var allt för denna gången. Douglas. Kan du tro det om jag säger att vi har fler spel att snacka om?
Ja.
Ja, det kommer. Det kommer. Det är skönt att kunna bränna av massa sån här grejer tillsammans. Men det är underbart, underbart. Ja, speciellt när resten av redaktionen har huvudet uppe i helt andra saker nu. Så att det, då blir det lite så här. Då blir det svårt team.
Jag finns alltid här för dig, Aron.
Fantastiskt. Snart blir det gott i 2022 också. Missa inte.
Det ser jag fram emot.
Ja, det är stort alltså. Jag har ju redan, jag ville bara prata om ett spel. Men vi ska börja påbörja Elden Ring och ge en chans åtminstone. Men, tja! Med det sagt, Lavilla Tullos plinkar på i bakgrunden. All musik ni har hört här i bakgrunden tillhör dess ursprungliga upphovsrättsägare. Så att go crazy, uppskatta dessa spel. Ja, typ sånt. Det är tufft. Vi kör hårt. Vad ska vi inte glömma, Douglas?
Det är coolt, var snäll.
Men det är det. Och tack till Jesper för det fina omslaget. Hej då!
Yes, hej då!